Men det var
väl internationellt det här.
Ja, men det är
inte annat. Nej, men vi pratar om det svenska såklart.
På med hjälmen.
Vi måste förklara varför moderater, varför högern hatar Vänsterpartiet så mycket.
Just det var det du tjatade med morse. Det är det Fredrik har varit engagerad
i
idag.
Är det det du engagerar dig?
Ja, men för mig är det konstigt.
Du måste förklara.
Ja. Det är så
orimligt. Därför att de byggde Gulag.
Men du måste dra igång programmet.
En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.
Välkomna till Åsiktskorridoren. Det här är Aftonbladet Ledarsidas podd som läggs ut varje fredag, året runt, nästan. Jag heter Fredrik Virtanen och är neutral eller på gränsen till borgerlig eftersom Ulrika Schenström är här.
Hej!
Och du är moderat och behöver stöd mot Anders Lindberg, sosse, och Jonas Sima, sosse.
Jag vet, och därför är du väldigt ofta centerpartist. Populärt numera, populärt.
Och jag tänkte,
jag har hört.
Och vi kanske ska säga till nytillkomna tittare att ibland blir vi lite interna här. Jag jobbar då varje lördag, skriver jag på Aftonbladets ledarsida. Så att ni vet det.
Som centerpartist.
Tittare!
Nej, inte som centerpartist.
Det finns faktiskt de på Facebook som börjar tro att Fredrik Virtanen är centerpartist.
Ja, men det har jag trott länge. Och jag har också bevis för
detta. Och det är Ulrika Schenström du alltså hävdar är då inte sant. Aha!
Fake news.
Ibland skojar vi här och klart, kommer man in och ny in i programmet så är det inte så lätt att veta det, för understryka detta. Vi ska även en rätta, för förra veckan kallade jag DN-ledarskribenten Amanda Sokolniski för något annat, och det var fel, jag ber om ursäkt. Det är fortfarande ett väldigt coolt namn hon har bytt, hon heter Björkman förut, men nu heter hon Sokolniski. Coolt. Så förlåt Amanda för detta.
Jag träffade henne när hon var nygift och hade löshår i håret. Ja, dagen efter bröllopet.
Man vill ju veta var det här namnet kommer ifrån, för det är väldigt, väldigt coolt.
Polen.
Ja, det är Polen. Det hade varit min gissning, men...
Jag ställde den frågan också.
Okay. Då så, ska vi prata, vad ska vi börja med? Hultqvist, Peter Hultqvist, har vi info om Hultqvist, vad han har gjort i veckan?
Nej, men det är mycket försvarsberedningen nu. Mm. Han är ju överallt, och jag tänkte på när jag tittade på tv och på nyheterna igår, tänkte jag, undrar om han vet att han kallas Hulta Bulta.
Intressant.
Kan vad du, tror du,
det måste
Anders?
Du kunna
han
hitta
vet, om... vet han om att han kallas Hulta Bulta?
Det tror jag inte. Jag har inte frågat honom faktiskt.
Är inte dags?
Borde jag det?
Ja, det borde vi ju säga åt honom. Det är ju inget kul att man får inte, man får inte bli ledsen och tro att någon snackar strunt om honom.
Nej, det får han inte bli.
Vi måste förklara att det finns mycket kärlek
vi
i Hulta Bulta.
Vi försökte byta ut Hulta Bulta mot någon annan och följa och se hur det gick.
Jan Björklund höll jag på att säga.
Men det stora som har hänt med Peter Hultqvist är väl att han har blivit överkörd om det här med Karlshamn. Av Karlshamn, politikerna i Karlshamn. Jag skulle vilja citera en av politikerna i Karlshamn som heter Anders Engelsson från Miljöpartiet, som motiverar beslutet att köra över regeringen och Försvarsmakten och Säkerhetspolisen och i stort sett alla andra. Han säger så här: vi röstar ja till lagringen. Själva tramset om att det här skulle innebära ett spänt säkerhetsläge och att vi därmed inte kan använda en av Sveriges största hamnar med handel med Ryssland, vilket vi gör dagligen, är blaha, blaha. Det är idioter som inte vet hur det går till i Karlshamn. Med den här motivering så körde alltså Karlshamnspolitikerna över Peter Hultqvist.
Oj, vad det måste provocera en betongsosse som det är. Det kommer en miljömupp och säger dessa saker. Du måste bli rasande, Anders.
Jag vet faktiskt inte hur det går till i Karlshamn, måste jag erkänna. Exakt. Så på den punkten har han rätt. Mm.
Ja, men exakt.
Jag har varit i Karlshamn.
Vi tar det här snabbt. Jag har också varit i Karlshamn.
Jag har också varit där.
Jan, har du varit i Karlshamn? Annars får du gå härifrån.
Jag har ätit Karlshamns glass. Kommer den därifrån? Ja.
Karlshamns punch.
Jo, men exakt. Det här var lite förvånande för mig. För Gotland, nej tack. Men Karlshamn, spelar ingen roll. För det är i alla fall inga stockholmare och semester. Eller? Fick det här till?
Ja,
jag kan förklara hur det gick till.
Det här vill jag höra från Anders. Ja,
den här miljöpartisten körde över Peter Hultqvist.
Experten Lindberg.
Men jag tycker inte heller, det är väl inget strategiskt mål som Gotland är. Eller strategiskt plats som Gotland skulle kunna vara.
Alltså, det ligger en liten flygflottilj som heter Ronneby en bit därifrån. Och så ligger en liten hamn som heter Karlskrona en liten bit därifrån. Som ju är två av nyckelområdena för svenskt försvar. Så att lite påverkar det väl ändå. Men sen, det är klart, det är skillnad på Gotland och Karlshamn liksom strategiskt. Gotland är en ö. Så att det är klart att det är skillnad. Och det är också ett mindre avtal som var med Karlshamn än det som var med Slitehamn på Gotland som man sa nej till. Men sen, den stora grejen är ju inte det, utan den stora grejen är ju att Karlshamnspolitikerna helt enkelt har då vägrat samarbeta och de kör sitt eget race. Och som den svenska grundlagen är utformad så kan de göra det. Förhoppningsvis inte så länge till. Peter Hultqvist har lovat en översyn av lagen. Men den typen av så här globala miljöfrågor som vilken energi vi ska ha i Europa, säkerhetsfrågor i Östersjön, försvarspolitiska frågor som naturligtvis påverkar hela landet, avgörs alltså av en bolagsstyrelse för Karlshamns hamn.
Ja, men kommunalt självstyre i all ära, nog skulle Hultqvist kunna stoppa det här av säkerhetsskäl om man verkligen tyckte det var så allvarligt.
Det måste han göra.
Jag tror att det är en balans med hur mycket de vågar ta i från regeringen. För det är klart att man kollar på USA till exempel nu när Donald Trump hittar på massa konstiga migrationslagar. Och så säger domstolarna nej, det får du inte göra, och så gör han det i alla fall. Det är klart att Sverige funkar inte så.
Det är inget bra när du jämför Trump med Hulta-Bulta här. Det känns inget bra faktiskt.
Nej, men alltså, Sverige funkar inte så.
Gled lite mot det.
Nej, det gjorde inte.
Men det är ändå Hulta och Trump är samma.
Man följer ändå lagen här. Så att jag tror faktiskt inte att regeringen riktigt kan bara köra över. Liksom. Du kan inte gärna skicka dit så här hemvärnet och ta över hamnen.
Nej, det kan vi. Vilket du beklagar givetvis. Det har vi förstått här efter några poddar. Men okej, vi går vidare. Va? För att det där, inte ens du tycker att det här är en så jätteviktig fråga med Karlskrona.
Det heter Karlshamn. Jag
andra gången
jag tycker att det är en ganska viktig fråga. Jag tycker inte den var lika viktig som Slite. Jag bråkade om Slite hejvilt. Det här känner jag
att
jag bråkar inte lika mycket om det här.
Precis,
jag. Nej, men jag tycker det är fel att man låter ryssarna ha den här lagringen. Men
blev Merkel glad?
Merkel blev glad. Det här är ju ett projekt mellan tyskar och ryssar.
Vi ska prata om regeringsfrågan. Det är intressant nu med SD och M i sin brunblåa båt. Men först vill jag bara veta, till och med Dagens Nyheter som vi pratar om, jämför liksom Vänsterpartiet som lika allvarliga som SD. Och jag förstår att det här är en vanlig åsikt bland borgare. För mig är den helt obegriplig. Och därför har vi ju dig här nu, Ulrika, som kan förklara detta.
Jag tror att alla har lite olika bilder av det här. Det finns de som har bilderna som går tillbaka långt, där man tittar på kommunismen i Sovjetunionen och så vidare, och var man har stått och vilka kontakter man har haft. Men framför allt, om jag ska vara ärlig, så, och det är kanske den mer allvarliga sidan av det hela. Men vi ser ju framför oss just nu också ett pajkastningsspel av hög rang. Och det är klart att det är jättekul att försöka reta sossarna med Vänsterpartiet. Därför att det finns nästan ingenting en sosse hatar mer än en vänsterpartist. Och det är ju bara att gå tillbaka till historien. Så det behöver nog inte alltid ta det så allvarligt om att det handlar om Vänsterpartiet idag. Utan det handlar om Vänsterpartiets historia som man faktiskt inte kan... Och då pratar vi inte om Vänsterpartiet idags historia. Utan då det som har varit tidigare.
Ja, men det begriper jag ju.
Och det är ju det man försöker komma till. Men det roliga är ju att varje gång som till exempel Socialdemokraterna har liksom försökt göra upp med vänstern och så vidare, så har det inte gått bra. Va? Jag har ju bara tittat tillbaka på Mona Sahlins projekt att göra alliansen fast med i ett Mona Sahlinsnitt med Vänsterpartiet. Det var ju där det började gå ut för.
Så det handlar om att reta sossar mest för att börja
ja, men det är klart att det inte är kul för sossar som framförallt högersossar tycker inte är kul.
Anders,
bli ihopkopplad med vänsterpartister, det finns faktiskt, och det kan man märka så där när man är ensam med sossar, att det är inte roligt.
Så
att
det är bara politiskt spel det här, alltså. Det är bara man säger saker som man vet.
Tyvärr är vi
faktiskt
inne i någonting som du vet att jag tycker är helt outhärdligt, och det är på alla fronter. Det är lite för mycket politiskt spel. Vem ligger med vem, vem är ihop med vem och vem kan vara ihop med vem, istället för vad då, Anders? Och Jonna.
Reformen!
Ja, men så Erik Helmersson på DN då.
Kan vi inte bara hitta på en låt snart?
Så Erik på DN
skriver det här
bara för att reta sossa då. Han tycker det så egentligen.
Jo, men det gör han säkert, men han vet ju också att det gör ont och så vidare. Men för att gå tillbaka då till dina älskade reformer, ni läste väl DN Debatt i helgen?
Nej, inte nu längre. Läser aldrig DN Debatt.
Med han professorn från Stockholms...
Har du något som har skrivit stått där?
Professor Emeritus som skrev att... Det är outhärdligt politiskt läge oavsett vad man tycker. Tänk om någon bara kunde börja göra lite reformer.
Ja, men det läste Ola jag, tror jag. Det läste jag, tror jag.
Och det var så många som smsade mig den artikeln och bara titta, ni är fler.
Men jag tycker det är intressant vem som började med att prata om Vänsterpartiet som liksom vänsterextremister. Jag tror det var faktiskt var Jan Björklund, för jag irriterade mig så oerhört när han sa det i någon partiledardebatt. Ja. Och sen har det liksom fått ringa på vattnet, och nu har det blivit ganska effektivt vapen för att normalisera SD faktiskt.
Fast är det så Liberalerna, effektivt?
Kanske mer än Moderaterna till och med, avskyr liksom Vänsterpartiet.
Men är det så alltså, effektivt?
Alltså? Till och med DN tar ställning för det.
Det handlar om historien bakåt, att man ska liksom titta på alla politiska tillstånd som är dåliga och komma ihåg.
Men de var ändå med och byggde hela folkhemmet under 50 år, även motvilligt.
Fast om man tittar lite på alla partiers historia, så ska man gå tillbaka så här 100 år i tiden. Det är klart att Moderaterna 100 år sedan var väl inte jättemysiga när de var mot demokrati och allting sånt där. Så det är klart att,
alltså, inte ens 20 år tillbaka, eller
nej,
25.
Sossarna var väl inte jättemysiga under liksom
och
andra
Anders,
världskriget.
Och Anders, så är det säkert. Men många gånger glömmer man bort Vänsterpartiets historia kanske. Man känner.
Fast glömmer man verkligen bort den?
Och då har man väl, ja det vet inte jag. Jag umgås sällan i vänsterpartistiska kretsar, utan jag har några vänner som jag tycker är riktigt bra. Men jag tror att det är det. Det är att man tycker att, och då har man ju rätt att få tjata om det om man vill. Men sen är det ju också så att till detta kommer ju den lilla roliga grejen att många socialdemokrater tycker att det är riktigt, riktigt jobbigt.
Men jag tror också att det felet är att man fokuserar för mycket på SDs rötter. Det är ju ett problematiskt parti i allra högsta grad även idag.
Ja, exakt. Absolut.
Framförallt om man tar bort deras rötter och så måste jag ju säga att de ju inte har någon som helst tillstymmelse av riktig politikutveckling. Utan det är ju mest ett klagande och ett... Det låter som om de har det, men om du går igenom vad de har för typer av förslag skulle inte jag säga att de riktigt har det, om vi nu bortser från den andra frågan.
Fast det är klart att deras rötter är väsentliga.
Försök inte där Anders, men, för nu försökte du göra att det var inte väsentligt. Det sa jag inte. Det var i allra högsta grad väsentligt, men vad jag la till var också att om vi tittar på dem bara idag, torsdagen den 2 februari så 2017, så vill jag bara tillägga också att många tror att de har svaret på många samhällsproblem, vilket jag inte uppfattar att de har.
Men deras rötter är ju väsentliga därför att det är så mycket i dagens politik som går tillbaka till det. Och jag tänker på en text som Daniel Pohl från Expo skrev i fredags på Förintelsens minnesdag. Där han ju rakt ut skrev detta som ju alla vet, att ska man titta på de idéer som ledde fram till förintelsen så är de fortfarande levande. Alltså antisemitismen finns kvar, bland annat i Sverigedemokraterna. Och sen hade de ju mängder av exempel då som Expo har på liksom Sverigedemokrater som har sagt och gjort saker i nutid.
Ja, det är det jag
som
menar.
Har en koppling. Och då blir, och för, enda sättet att förklara det är ju genom de här rötterna. Det finns ju inget annat parti där det här skulle kunna uppstå. Liksom, utan det har ju med de här rötterna att göra. Och då blir ju liksom, det är intressant att se, var kommer idéerna ifrån? Jo, de kommer ifrån liksom en genomtänkt ideologi som vi har liksom sett förut i historien ett antal gånger. Och där kan jag tänka mig att, alltså, på ett sätt så kan jag förstå liksom att Liberalerna tycker det är roligt att komma dragandes med Vänsterpartiet. Å andra sidan så blir det ju ett sätt att relativisera Sverigedemokraternas politik och till exempel antisemitismen på ett sätt som jag tycker är... jag tycker det är liksom att skjuta sig själv i foten att liksom göra den jämförelsen.
Ja, jag är också.
Det är smaklöst, idiotiskt.
Men det är för att ni tycker det.
Hur borgaren ser på.
Jag har försökt svara så här och jag tycker att jag har gjort det nu.
Om någon idag påstår att Jonas Sjöstedt har en antidemokratisk ben i kroppen så då tar inte jag den personen på allvar. Det är bara larvigt.
Men han tycker att alla barn ska ha glasögonbidrag, vet jag.
Ja, det blir snällt.
Bland annat.
Ja,
inte Björklund alltså.
Men det är klart, Rita Sostar är alltid festligt.
Ja, men det är ju.
Nej, men det var den bästa förklaringen jag hört hittills faktiskt. Det var nog sant.
Ja, men det är klart att det är det. Vi vet ju, det finns ju ingenting de hatar så mycket som en vänsterpartist. Det är underbart.
Det föll på lätten ner här för mig. Det är därför, vad heter han? Ja, Helmersson och de skriver på DN sådär. Mm. Naturligtvis.
De vill reta dig återigen. Vilken märka när du är vänsterpopulist.
Jag insåg just att de har lyckats.
Ja. Ja, men, eller jag är mer förbryllad. Jag förstår inte. Men nu förstår jag lite mer. Nåväl, då ska vi prata om det som hänger ihop med det här. Och det är ju, regeringsfrågan är det väl kort sagt som står på spel. Moderaterna.
Den står alltid på spel, ja. Jag vill understryka ja, det. Okay.
Men hur tänkte Anna Kinberg Batra när hon la alla ägg i korgen
på SD?
Den
har vi nu pratat om 3 gånger och jag har svarat samma sak. Jag har ingen aning riktigt hur hon tänkte och jag vet inte hur det här kommer falla ut. Det jag däremot bekymrar mig över rent generellt är att många såna här typer av utspel, vad de än grundas i, tenderar att hamna i en taktiserande diskussion i politiken, vilket gör att väldigt många människor blir trötta på politik oavsett var de skulle ha landat och i vilken fråga eller vilket parti de skulle ha landat. Och det gör mig väldigt olycklig som snart kommer att skaffa mig den här reformsången. För att jag, ja, så.
Men är det ett sätt att, som många säger, att knuffa in Annie Lööf i ringen, att hon inte har behövt ta ansvar för hur man ska bilda en regering utan hon har hela tiden...
Det tror jag sa första gången vi satt här för några veckor sedan, för vi satt ju här i realtid när allt det här hände. Den här torsdagen för
två veckor sedan.
Ja, men det är 2 veckor, känns väldigt mycket, det känns länge sedan, men det är 3:e podden, men i alla fall. Och då sa jag det kan ju vara ett sätt att få ut Centern och Liberalerna att tycka att man vill. Man kanske har tjafsat om den här gemensamma budgeten i evigheter. I don't know.
Samtidigt, alltså det som fascinerar mig lite om man tittar jämfört med för 2 veckor sedan, de här centrifugala krafterna som har dratts igång inom borgerligheten nu. Alltså Muff och Luff sitter och mobbar varandra på nätet och liksom, alltså det där är ju en oerhörd liksom partikulturell process liksom, när partikulturerna verkligen kraschar in i varandra här. Och det ser ju ut som liksom någon falangstrid i något parti eller någonting som liksom händer nu inom borgerligheten. Så jag tycker man kan fundera också på vad är botten i det där? Alltså hur långt kan det gå? Kan liksom alliansen officiellt splittras? Liksom? Alltså var på något sätt tar det här vägen? För det känns ju inte som att ledningarna i partierna har någon vidare koll
och det,
på sina partier.
Och det
partier.
Oroar säkert väldigt många moderater också. Men framförallt så kan jag ju oroa mig extra mycket som var med om den här resan 02-06. Där vi också bildade alliansen. Och det var ju inte en lätt arbetsuppgift att få ihop de här 4 partierna. Framförallt inte för oss som hade växt upp då i Moderaterna eller i de andra borgerliga partierna där man faktiskt inte gillade varandra. Jag menar, jag har ju växt upp med att man inte kan lita på en folkpartist, att kristdemokrater är sekteristiska och att centerpartister har man ingen aning om var de kommer att landa någonstans och är oerhört komplicerade att förhandla med. De har ju 14 rävar bakom öronen, ska man veta. Jädrigt
bondsluga.
Ja, riktigt, riktigt sluga faktiskt, det ska du komma ihåg. Och det där var inte lätt att få ihop, därför att det var ju en internt bråk under så oerhört många år, och varje gång den här lilla parentesen i svensk inrikespolitiska historia då med en borgerlig regering blev, så skapades det fler konflikter i och med att man kom in och började förhandla om politiken där och då, och sen avgick några och sen var det liksom över på något sätt och så var ordningen återställd när Socialdemokraterna kom tillbaka. Kan man inte, och har man inte den historien bakom sig och i sig på något sätt i sitt DNA, så tror jag att det är väldigt, väldigt enkelt att bara utmana saker trots att man inte riktigt vet vad det är för vad det är för stabilitet det där har bidragit till på riktigt.
Nej, men precis, men det är nu som händer.
Och det oroar mig väldigt mycket, att just den här historien, att man inte har med sig liksom, och det är oerhört svårt, jag vet att det här låter oerhört pompöst, men jag vet att det är sant. Kan man inte sin historia så är det svårt att förstå sin framtid. Och det är faktiskt på riktigt.
Och det är ju en ny generation i alliansen, det får man ändå säga. Och det är det jag tänker, att om SD och Moderaterna nu blir mer sammansvetsade och skjuter ifrån sig eller distanserar sig från L och C, i alla fall gör de det mot Moderaterna, så blir det ju inte alliansen mot de rödgröna kanske i valet. Och blir då de rödgröna det största blocket och kanske kan bilda i alla fall en minoritetsregering, så då har ju Annie Lööf sagt att hon kommer inte sätta sig i en S-ledd regering. Men har hon sagt, svarat på om hon kan ge aktivt stöd till en sån regering? För hon kommer ju inte stötta, som man förstår, en regering där SD ingår på något vis.
Men, och det här är ju otroligt intressant att diskutera fram och tillbaka. Problemet tror jag är att jag tror att väljarna kommer att faktiskt straffa de partier som just hamnar i situationen att vi sitter och diskuterar om dem på det sättet. För att vi måste faktiskt få höra vad det är de vill med någonting. Och nu säger inte jag detta därför att det...
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Det är en socialdemokratisk statsminister. Jag tillhör ju inte den här konfrontatoriska liksom moderattypen. Men det har alla ett ansvar för. Alla har ett ansvar just nu. Hur mycket man än kan anklaga att den har gjort mest fel och den är dum i huvudet. Det kommer att bara leda till att vanliga människor inte intresserar sig för politik. Och då kan jag lova er att de kommer inte att rösta på de partier som i grunden kanske är några av de bästa. Utan jag är rädd för att man börjar rösta väldigt konstigt. Eller kanske inte alltid över sin egen övertygelse.
Fast är inte frågan också lite här när man tittar på att nu har vi 1,5 år kvar tills väljarna ska börja fundera på det där?
Nej, det är 1,5 år tills de ska lägga möjligen en röst i lådan. De borde börja fundera på det här till jul, tycker jag. Annars är det inte
men
seriöst.
Jag tror att rätt få...
Absolut, alltså, tittar men de kanske liksom börjar en månad mängden innan, osäkra, men då är knappt 1,5 år.
Men om man tittar på mängden osäkra väljare just nu i de mätningar som finns, så är det ju liksom, det är en jättestor andel som överhuvudet som liksom har checkat ut ur diskussionen.
Och
tittar vi på,
men tittar vi på, så intresserad.
Men tittar vi på Brexit och tittar vi på Trump, så vad som hände med de väljarna på slutet i de valrörelserna, så var ju att en ganska stor grupp väljare som man kanske inte trodde skulle gått och röstat, som hade ganska grumliga värderingar på många, många demokratiska frågor, faktiskt gick och röstade och gav sitt stöd till Brexit respektive Trump. Så att frågan är också om det här stödet för SD, hur underskattat egentligen det är.
Jag tror att det är oerhört underskattat, och det har vi ju pratat om här tidigare ganska många. Jag tror att vi är ganska överens om att vi tror att det är så. Sen är det ju livsfarligt numera att kolla bara på siffror och opinionsmätningar, så är det ju. Jag är ju ganska övertygad om att i väldigt stor utsträckning tror jag att väldigt många i alla fall, det finns naturligtvis väldigt mycket andra typer av personer som röstar på SD, men många gör det ju av mer, jag vet inte vad jag ska göra, jag står inte ut med att höra hur det här politiska etablissemanget pratar med varandra.
Men kan vi prata lite om ses rävar bakom öronen? För jag tänkte
länge... Du är lite förtjust i det här partiet alltså.
Jag är ju det, men jag tänkte att de hade fint läge nu, Annie, att få allmänborgerliga väljare som är mer progressiva, kanske de unga. Men då, som ni säger, sen säger de plötsligt nej, jag tänker inte sätta mig i en S-regering heller. Så varför då? Hon vill inte sitta med en alliansregering med SD-stöd, de vill inte sitta i en annan... Så hon är, varför ska man då rösta på C i det läget? Det tror jag är väldigt dumt av henne. Eller tänker hon då att hon ska bli det största borgerliga partiet?
Ja, men jag tror ju att hon står för någonting annat faktiskt. Och det är att jag tror att hon vågar stå kvar där hon är. Men hon föreslår också politik. Och det måste vi i och för sig även ge regeringen. Att man försöker ändå skriva lite debattartiklar. Och man gör ändå presskonferenser och tycker olika saker och sånt där. Och sen vet vi ju vad regerande handlar om. Det är att hantera sådana här Nord Stream-kriser hit och dit. Och det händer saker. Men hon har ju inte fått sina väljare till sig på grund av att hon har taktiserat rätt. Hon har ju fått sina väljare på grund av att hon vill fokusera på innehållet.
Ja, okej. Okay. Men ändå, om man nu vill fundera på vad man ska rösta på någon, om man är trött på Moderaterna till exempel. Och då, ja, men Annie Lööf är bra.
Skulle jag gissa? Nej, men det kan jag hålla med om. Visst, men varudeklarering, vi har inte alltid hållit på så mycket med det i det här landet.
Men sen är det väl också det att hon är ju inte känd nu för så mycket annat än... Hon är känd för miljöpolitiken och så är hon känd för flyktingpolitiken.
Företag och företagarfrågor.
Kanske i borgerligheten, men om man tänker
på
liksom...
Ja, men absolut i borgerligheten så är det många som går,
i den allmänna
går
debatten,
mot Centern på grund
absolut,
av det.
Men i den allmänna debatten, om man tittar på den här attraktionskraften som Centern har. Man har ju ett väldigt starkt stöd i miljöfrågor idag till exempel. Och det kan ju vara ett problem för Miljöpartiet, som är väldigt konkret. Liksom. Men om man tittar på partiet som sådant, så tror jag att den stora flötet, det är Annie Lööf som person. Att hennes personlighet börjar framstå som äkta.
Ja,
vilket
men
är jättespännande jämfört
hon,
med historien.
Men Anders, absolut. Men hade hon taktiserat bara och diskuterat fram och tillbaka vem hon inte skulle vara ihop med eller inte eller varför och sånt där. Hon står ju kvar i sitt alliansben. Hon blir ju liksom den tryggheten så.
Men, fast när det kommer in i väggen så finns ju inte det på riktigt. Utan antingen så måste hon ju stödja Stefan Löfven eller Anna Kinberg
Batra. Precis, och där, men den där Aftonbladet har gjort en initieundersökning som visar då väldigt stor skillnad på vad alliansväljare vilka man tycker man ska stötta. Och då är det ju Centern och Folkpartiets, eller Liberalernas väljare vill ju absolut inte stötta en SD-stödd regering. Så där kommer ju Annie Lööf tvingas ge svar på vem hon kan tänka sig att stötta.
Ja, det är risken är att en borgare känner att en meningslös, ungefär som att en meningslös röst som ändå inte kommer bidra till någonting att rösta på Centern. Ungefär som FI senaste valet. Det var ju liksom bortkastat som inte de kunde komma in överhuvudtaget.
Fast Centern kommer nog in i riksdagen.
Ja, absolut. Det begriper jag också. Men ja, vi röstar på ett parti som har 10% men de vill inte regera med någon. De ska bara vara en ensam monolit i mitten.
Fast står vi tillbaka och bara diskutera hela tiden vem som ska göra upp med vem.
Yes,
jag kan, men jag vet vem hon kommer helst vilja göra upp med. Och det är definitivt Stefan Löfven i så fall. Det kan jag lova er.
Nej, det kan hon ju inte. Alltså
det, jo, det tror jag.
Jo, hellre än S, om det,
förra
om
gången Centerpartiet gjorde upp med S upp. fick de 2% i mätningarna vad det var.
Jo, men Anders, världen ser inte ut som den gjorde på den tiden. Världen ser annorlunda ut.
Då hade de något som heter Lennart, var det inte det? Det här är Lennart.
Mm. Men det gick ju bra.
Men Ulrika, jag vet att du hatar mig när jag säger det här, men därför framstår
gör du verkligen det?
Ja, men därför framstår Anna Kinberg Batras taktik så oerhört irrationell. Det är det här vi liksom vi har talat mellan raderna, men det är det som vi vet, att Annie Lööf kommer ju inte stötta en sån regering med SD. Så varför satte Anna Kinberg Batra den här kylen i alliansen?
Jag vet. Inte svara något annat,
men det är
så
besynnerligt.
Men du är ju liksom,
vi måste bjuda in Finn Bengtsson till den här podden.
Nej, men Finn är inte heller nöjd.
Nej, men han är aldrig nöjd.
Men Finn gillar ju inte SD, så att han sa det, lägg fram budgeten.
Men vem i Moderaterna gillar då SD som man kan bjuda hit?
Tydligen väldigt många väljare som har lämnat Moderaterna.
Jo, men de kan vi inte bjuda hit, för de vet ju inte vilka
de
är.
Ja, du menar någon sån? Ja, men det kan vi fundera på.
Det var väl 600 000
Vi ska inte bjuda in någon hit. Här sitter vi och gissar vilt om vem man gillar vad. Det är inte till sist, men vi måste snacka lite om Trump innan vi pratar om Merkel och Löfven. Alltså man tror inte det är sant. Nu är han även
ovän med Australien. Alla på luren i morse. Ja. Svensk tid.
Slängde på luren i örat.
Ja,
moget. Sälla upp på Twitter att ska fan inte ha de här 1200 flyktingarna från
exakt, vad var ämnet? För jag har inte hängt med så mycket. Varför?
Nej, men tydligen så har Obama lovat att USA ska ta emot 1200 personer från Australien.
Personer, flyktingar.
Ja, men det var flyktingar. Det var varför jag sa på det. Jag visste inte vad det var för, förlåt.
Ja, nej, men det var väl det. Det var en slags överenskommelse.
Inte rockmusiker från Perth, utan alltså flyktingar från...
Precis, thanks.
Men det är väl någon slags överenskommelse.
Han kände inte alls att det här var något han ville stå för, så att han tyckte att det här var jävligt konstigt.
Det är ju en ganska intressant folkrättslig idé att liksom avtal försvinner när man byter president. Det blir lite svårt att göra upp med länder då.
Mycket svårt. Men apropå reformer, är det här mycket målmedveten reformpolitik? Det är så här det ser ut i praktiken. Hos den starke mannen.
Exekutiva beslut.
Jag tycker att det här verkar helt galet. Jag menar, det är ju så galet så att man inte orkar längre. Och jag menar, det finns ju någonting som heter liksom utrikespolitiska protokoll. Alltså, man kan ju faktiskt inte bara slänga luren i örat på en annat statsöverhuvud i ett annat demokratiskt land. Hallå?
Fast den förra grejen när han twittrade om att Mexikos president inte skulle få komma på statsbesök om de inte gick med på att betala muren. Det var liksom då ställde ju Mexikos president in besöket i USA. Då har liksom ändrat liksom relationerna mellan staterna via Twitter.
Ni hör vad det låter som. Det låter ju som så här, om inte du ger mig det här då blir inget hus byggt.
Men ni har väl alla...
Det är liksom affärer han håller på med, fast han inte fattar att det är länder.
Men ni har väl alla såklart läst Fursten av Machiavelli. Och det beskrivs ju det väldigt tydligt hur man som en ledare börjar med helt stenhårda beslut, tuffa direkt från början, för att sen då mildra dem lite, och då har liksom ribban lagt så högt att då accepterar man det här och tycker att åh, han är god fursten som drar oss tillbaka lite av det här. Är det så han jobbar, eller kommer det fortsätta med ännu fler saker?
Alltså det faller på sin egen orimlighet i och med att Trump säger att han aldrig läser böcker.
Men helt seriöst,
jag tror att visst att de har läst försten, för det har de gjort, men det är också så att om man tittar på utrikespolitiskt, de som man omger sig av, så tillhör de ju den här traditionella så kallade realistiska skolan, alltså den realpolitiska skolan i utrikespolitiken, och där handlar det ju om att säga att du har ett nationellt intresse som ditt land står för, och du har rätt att uppnå det i relation till andra, så att liksom, och han definierar ju nationens intresse som att bli av med flyktingar just nu. Och det var väldigt intressant att lyssna på när presskonferensen, när premiärministern i Australien skulle svara på det här. För då sa han att han stod upp för Australiens nationella intressen. Så han har liksom, vilket är en pik mot liksom den här retoriken som han har. Men det här är en återgång till liksom världen före första världskriget, kan man säga. Där liksom du har stormaktsblock i någon mening, men sen har du att du driver dina nationella intressen. Och det gick inte jättebra förra gången. Därför att du liksom fragmenterar världen och bryter ner de institutioner som finns.
Men jag tror också att det handlar om, när han hade sitt samtal i lördags med Angela Merkel, då sades det ju att hon fick, inte läxa upp kanske, men i alla fall undervisa honom lite i Genèvekonventionen om hur man måste faktiskt ta emot en viss kvot med flyktingar som man har kommit överens om. Och det verkar vara lite samma sak här, att de har ju kommit överens om att ta emot 1200 flyktingar från Australien, mot att Australien har ställt upp och varit en allierad i krigen i Afghanistan och i Syrien också, va? Eller? Ja, någon, i alla fall. Så det är såklart ingångna avtal som han verkar bara tycka är tråkigt. Trump, eller...
Det är också en annan fråga i det där, och det är ju att hur han ska hantera Europa, för att Australien är ju i relation till detta ett rätt litet land. Det är också Mexiko. Men EU och Tyskland är ju trots allt något annat. Och det är klart, han kan ha en linje som splittrar EU. Det kan han ju driva om han vill, men liksom, det blir en fråga.
Men jag tror att vi övertolkar och över liksom, diskuterar och så. Jag tror att den här killen är en hyfsat galen företagsledare som har fått som han har velat genom att bete sig som han gör just nu. Och han tror, precis som väldigt många som man träffar i näringslivet, de tror att tänk om politiken bara kunde vara som näringslivet. Alltså mycket mer logiskt och så vidare. Och jag har hört det där många gånger. Och det är tyvärr så att politik just inte är det, utan bör ju komma någon annanstans ifrån, nämligen en egen övertygelse om någon slags förbättring och förändring i ett land eller i en världsdel eller så vidare. Och han beter sig precis, tror jag, som han hade gjort när han byggde Trump Tower eller köper en, ringer exploateringsnämnden i New York och ska ha en liksom...
Det är väl en bra...
Jag tror att det är liksom det som plus är
problemet. Man gärna får ha demokratiska beslut i politiken, inte de här CEO- exekutiva besluten.
En blandning av vd och programledare också för USA på något vis.
Fast problemet är ju att politiken, alltså, speciellt utrikespolitiken, har ju en annan botten i det att liksom du får en slags ställföreträdande konflikter hela tiden. Så att visst, han kan kalla det handelskrig mot Kina, men konsekvensen av det på en massa andra världsdelar är ju att när USAs intressen och Kinas intressen krockar, då kommer det att bli krig. Och det kommer att bli den här typen av ställföreträdande krig som vi såg under kalla kriget. Och det, jag skulle säga att det är bara en tidsfråga innan han kommer att hitta, så att säga, sitt heliga krig som han ska driva. Därför att den här typen av stormaktskonflikter som vi har sett historiskt har alltid slutat med det.
Inget av detta har dock hindrat Dow Jones från att gå över 20 000 punkter, tror jag.
Nej. Men så det brukar det faktiskt vara.
Börsen
men
är
så brukar det vara. Börsen är jättelycklig därför att man tror att den här politiken kommer att leda till ekonomisk tillväxt och till att de tjänar pengar. Och det är inte alls osannolikt att den gör det. Men däremot i det långa perspektivet så blir det lite den brända jordens taktik internationellt. Det är bara att kolla på Israel-Palestina just nu. Det är klart han i det korta loppet kan stödja Netanyahu och byggandet av bosättningar. Men det är också klart att på sikt så kommer det att starta centrifugala effekter i i Mellanöstern som kan bli enorma krig.
Usch, måste...
så att liksom... Nu är han fast där, nu kan han vara fast hur länge som helst.
Ja, men det är precis... Alltså... Men det var det som invasionen av Irak. Vi lever ju fortfarande med detta. Liksom.
Ja, vi har inte ens nämnt den här markinvasionen han gav grönt ljus till i morse i Yemen. Den verkar ju ha gått åt.
Oj, vi fortsätter fram nästa vecka. Vi ska bara runda av tycker jag med Merkel och Löfven. De ska ju rädda Europa tillsammans, om jag förstått det här mötet rätt. Det låter väl skit.
Det är bra.
Heja, det är väl jättebra.
Ja. Men,
kan någon annan än Motti göra det? Nej.
Men kan det bli så? Jag tror Ingvar sa det här om dagen på något...
Ingvar Persson alltså.
När du drack kaffet. Det kanske är dags att börja läsa tyska igen. Tyskland är det nya ljuset i världen. USA är inte längre vår men kulturella det... influens.
Jawohl.
Ja, demokratins fyrbåk.
Ja.
Mm. Ja, men man blir
det,
lite...
Men Sverige har ju traditionellt varit tysk axel.
Oh ja.
Inte bara på den tanken, på det decenniet, utan även om du tittar bakåt. Utan det här smörandet för Storbritannien har ju snarare varit den senaste tiden. Och det har ju för sig gynnat oss därför att vi inte är med i euron och vi har haft en liksom stark polare i form av Storbritannien som också varit utanför. I den bemärkelsen kommer det ju bli problematiskt när vi är väldigt små, ganska ensamma.
Ja, men okej, men den här, alltså vad kommer de fram till? Och är det här någonting som kan funka?
Alltså det handlar om var ju innovationer och tillväxt, ekonomi och sånt. Mm. Jag tror ju att Tysklands, alltså den tyska politiken för att hålla ihop EU har ju alltid handlat om ekonomi. Mm. Att du väver ekonomierna samman och du tjänar pengar på det, och framförallt Tyskland tjänar pengar på det. Men Sverige ligger ju väldigt nära Tyskland i liksom teknisk utveckling i alla de områdena. Så jag tror ju att om vi ska säga, Storbritannien kommer ju inte vara med längre. Så vi måste ha en ny allierad, och det är klart att då är ju Tyskland det som ligger närmast i hands. Det andra är Frankrike, och det är ju liksom, jag tror att vi har mindre gemensamt med liksom franska intressen och framförallt fransk syn på Europa än med Tyskland. Men jag menar, det kommer att bli jätteproblem att Storbritannien lämnar EU, för att det är ju liksom, det var ju våra närmsta allierade politiskt liksom, när det gäller handelsfrågor, när det gäller jättemånga andra områden. Så att jag tror ju att vi är ganska djupt problem, ja.
Men samtidigt så har ju Tyskland gått om Norge som vår största exportnation. Och det verkar ju också personkemin mellan träbockarna som Lena Melin beskrev Merkel och Löfven som, den verkar ändå finnas. Trots att Merkel då är kristdemokrat.
Tyskland är ett trevligt land också.
Alltså Tyskland är ju som ett ganska stort Sverige på rätt många områden, så är det ju.
Vet du vad Horace Engdahl sa?
Men samtidigt, det finns ju en massa politiska frågor där vi skiljer oss, och inte minst euron.
Du skryter ju lite också att Sverige, som är egentligen en helt kulturellt efterbliven nation jämfört med Tyskland.
Fast Sverige, det är inte Sverige.
Nu kanske vi kommer till fatt, men Tyskland har en lång tradition av intellektuell och konst och världsherravälde.
Fredrik, du vet ju att Horace Engdahl har sagt att Tyskland är ett Sverige för vuxna.
Exakt. Ja, men då, exakt vad jag menade lite grann. Men detta har oss ändå citat, tycker jag vi säger tack, va?
Ja, jag skulle bara säga att Göran Persson har varit ute i veckan också.
Han har varit ute?
Ja, men han har ju liksom sagt det här nu att Trump kommer bli avsatt. Jag vill bara, ni vet ju hur lycklig alltså, han säger något.
Vår politiska chefredaktör Karin Pettersson, hon twittrade från Harvard, såg jag igår, att hela hennes flöde fylldes av liberala ledarskribenter som tog selfies med Göran Persson.
Ja.
Nu passar han alltså.
Från
DN-galan eller vad det hette.
Eller något sånt där.
Och då känns det lite så här, ja okej, nu kommer Göran tillbaka.
Kul att vi pratar om DN nu två veckor i rad. Bör de kanske komma in i matchen igen?
DN?
Ja. DN ledarsida. Jag menar.
Ja, det kanske de gör alltså, på sätt och vis.
Det kanske är för att de skriver om oss ofta.
Ja, det kanske det. Då får de lite mer reklam. Det blir spin-off-effekter och så.
Fast
nu pratade vi faktiskt om Göran.
Ja, det är klart.
Jag tycker att det här börjar bli löjligt.
Och vi glömmer bort
om Göran.
Ja, men det var ju, han var ju
vi är tut.
Det är tut, Fredrik.
Ja, men jag är mycket förtjust.
Men vi glömmer bort Göran Perssons hoppfulla citat, eller att han förespår att Trump kommer att lämna innan mandatperioden är över.
Det var ju precis det Ulrika sa.
Det var ju det jag sa.
Men tack för att du är med och spelar.
Okej. det förtjänade en repris.
Ja, absolut. Ja. Men det intressanta är då att han menar då att de kommer lacka ur kongress och senaten, att när de inte, för man kommer visa sig så galen att de inte kommer bli återvalda.
Fortsätter det så här så kommer han säkert få rätt.
Mm. Men det är det som är oroväckande.
Jag hoppas Göran får rätt. Jag
att riksrätt kan bara inträffa om senaten och kongressen till 2/3 majoritet tror jag är överens om att det ska ske. Så det är inte lätt att bli av med
hans
den
poäng mannen. Var väl att republikanerna skulle lacka
Nej, men det är det han tror, alltså hans eget parti liksom, som inte är helt jätteförtjusta i honom.
Men det är kul att du, din kärlek till Göran.
Nej, jag kände bara att det fick vara med.
Persson.
Ja. Tack,
Ulrika Schenström sa detta, Anders Lindberg, Jonna Sima, jag heter Fredrik Virtanen och ni ska ha en trevlig helg allihopa.
Ja, trevlig helg.
Trevlig helg. Åsiktskorridoren.